Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Gillar ni den här podden och vill höra mer av mig? Gå i så fall gärna in på patreon.com/tankom och sponsra oss med en summa per avsnitt. Det är alltså patreon.com/tankom. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp. Om ni inte har möjlighet att sponsra får ni gärna dela med det till vänner och bekanta så att fler upptäcker podden. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com/tankom.se. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Personen i klippet tog det vid det här laget inte vara okänd för någon. Det rör sig om Thomas Quick, numera Sture Bergvall, som under många år ansågs vara Sveriges värsta seriemördare. Genom att urskillningslöst döda, stycka och till och med äta såväl barn som vuxna och män som kvinnor blev han vida känd även utanför Sveriges gränser. På senare år har Thomas Quick mest blivit uppmärksammad för att han tagit tillbaka samtliga sina erkännanden och att han har friats från samtliga 8 mord som han tidigare dömts för. Personerna bakom detta var min journalistiska ledstjärna Hannes Råstam och hans researcher Jenny Kittim. Den historia som nystades upp av de två var lika skrämmande som fascinerande. En psykiskt sjuk man hade på egna erkännanden dömts för ett stort antal mord, något vi inte trodde kunde hända i Sverige. Dessutom var miljön runt den misstänkte seriemördaren som en grogrund för falska erkännanden med frikostig medicinering, psykisk sjukdom och ett utredningsteam som var fast övertygade om att han var skyldig. Debatten kring Quick-fallet var högljudd i stort sett från det första erkännandet. På ena sidan stod auktoriteter som Leif G.V. Persson och Jan Guillou, vilka var fast övertygade om att Quick var oskyldig. På andra sidan fanns psykologer och läkare på Säters sjukhus, tillsammans med åklagaren, förhörsledaren och till och med Quicks egen advokat. De var alla övertygade om att Quick var Sveriges värsta seriemördare. Man kan så här i efterhand tänka sig att debatten avtog när domarna mot Quick rivits upp. Men så blev inte alls fallet. Tvärtom hårdnade tonen ytterligare mellan de två grupperna Och trots de nedlagda romarna fanns det ett antal personer som envist kom att hävda att Thomas Quick var skyldig. Under 2019, när det här spelas in, har debatten väckts till liv av filmen Quick med David Dencik och Jonas Karlsson i huvudrollerna. Ni som lyssnar på oss via Acast kan se en bild på David Dencik som en mycket porträttlik Sture Bergwall nu. Men vad stämmer och inte i den här berättelsen? Var Quick bara en patetisk småbrottsling som många kallade honom? Jag har inga illusioner om att gå igenom samtliga fall här eller att återupprepa det arbete som bland annat Hannes Råstam presterat. Istället vill jag försöka ge en objektiv och saklig bild av personen och händelserna bakom fallet Thomas Quick för att om möjligt nyansera bilden lite. Och för att göra det måste vi gå tillbaks till Thomas Quicks barndomsår. Sture Ragnar Bergwall växte upp med 6 syskon utanför Falun, dit familjen flyttat i mitten på 1950-talet. Hans tvillingssyster har sagt att Sture redan som ung var ganska provocerande och manipulativ. Stures bana in i missbruk och kriminalitet började redan i mitten på 1960-talet. Då kom han i kontakt med trikloretylen som han sniffade för att uppnå ett rus och slippa tänka allt för mycket på den i hans ögon ganska gråa vardag han levde i. Sture kom från ett religiöst hem och ville först satsa på att läsa till präst. Men det här förverkligades aldrig, utan han kom istället att få jobb på Falu lasarett. Men hur var då Stures ungdom? Här fick man länge olika svar beroende på vem man frågade. Under terapin på Säters sjukhus berättade Sture själv att han blivit sexuellt utnyttjad som barn. Övergreppen ska ha begåtts av hans far. Dessutom skulle modern ha varit mycket sträng. Något som kommer att få stor betydelse för den senare terapin och de kommande utredningarna var något som kallades Simon-illusionen. Det går ut på att Stures höggravida mor kom in i rummet medan Stures far våldtog sin son. Chockad av upplevelsen fick hon ett sent missfall eller födde fram barnet beroende på källor. Under alla omständigheter dödades fostret och begravdes inför Stures ögon. Enligt hans egna berättelse åt man också delar av det döda barnet eller fostret. Den här berättelsen förnekades kraftfullt av Stures syskon, som menar att familjeförhållandena var goda, om än strikta ibland. Några sexuella övergrepp eller någon graviditet vid den här tiden ska inte ha förekommit, enligt dem. Efter att Sture tagit tillbaka sina erkännanden i samtal med Hannes Råstam tillstår även han att berättelsen saknade verklighetsförankring. Att de sexuella övergreppen kunde vara påhittade misstänktes redan på 1980-talet. Stures terapeut på den här tiden, Birgitta Rindberg, har i polisförhör sagt att, citat, detta med sexuella övergrepp från fadern är något som inte stämmer överens med det som framkom under den period som han var hennes patient, slutcitat. Men under Rindbergs tid skulle det istället framkommit att, citat, Bergwall tyckte sig minnas någon form av sexuellt övergrepp från en äldre systers sida, slutcitat. När vi hört beskrivningar om Sture Bergwalls tidigare brottslighet så har den antingen överdrivits av de som vill se honom som skyldig eller tonats ner av de som tror att han är oskyldig. Det som är sant är att Bergwall i unga år begick ett antal grova brott. 1969 var han till exempel anställd vid Falu lasarett där han antastade 4 pojkar. En av pojkarna tog Bergwall strypgrepp på efter att ha tilltvingat sig oralsex med honom. Det här gjorde att han åtalades för försök till dråp. Före detta överläkare Otto Brundin kallar det hela för ett lustmordsförsök. Domen för de här gärningarna blev sluten psykiatrisk vård. För redan här gav Sture upprepade bevis på att han inte mådde bra psykiskt. En stor del av detta var hans homosexualitet, som i sig såklart inte är ett psykiskt problem, men som skapade stor skam och ångest i hans liv. Tänk på att det här var en helt annan tid då homosexualitet sågs som en störning som gick att bota. Att växa upp i en religiös familj där homosexualitet var en synd underlättade säkert inte skuldkänslorna. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen som genomfördes av Otto Brundin led Sture av, citat, höggradig sexuell perversion av typen pedofilia cum sadismus, slutcitat. Han var helt enkelt, enklare uttryckt, en sadistisk pedofil. Men överläkare Yngve Holmstedt, som granskade utlåtandet åt Socialstyrelsen, delade inte Brundins uppfattning. Holmstedt menade att uppsåtet inte varit att döda pojken och ansåg inte att den sadomasochistiska komponenten hos Bergvall var större än hos, citat, andra sexuellt perverterade, slutcitat, vilket var en dåtida omskrivning för bland annat homosexuella. Holmstedt konstaterade att Bergvalls liv, citat, ända sedan prepuberteten präglats av svår sexuell problematik, slutcitat, och att Bergvalls ångest delvis stammade ur den, citat, tvångsmässiga lusten att sexuellt vara samman med feminina pojkar i tidig pubertet, slutcitat. Holmstedt bedömde att Bergvall led av en, citat, psykisk abnormitet av så djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom, slutcitat, varför Bergvall var, citat, i outgängligt behov av sluten psykiatrisk vård, slutcitat. Den här händelsen ledde till hans första inläggning på Säters sjukhus 1970. Han kom att stanna där till 1977. Men Stures kriminella liv slutade inte med detta. När han var 23 år högg han ner en man i Uppsala. Han stod då fortfarande under vård och åtalades aldrig. Istället blev det en så kallad åtalsunderlåtelse för försök till dråp. Stures vård fortsatte som tidigare. Själv hävdade han att han vid knivskärningen var påverkad av alkohol, barbiturater och trikloretylen. Efter detta dröjde det till juni 1991 innan Sture dömdes för ett allvarligt brott igen. Den här gången var det ett kombinerat rån och gisslandrama som utspelade sig, tillsammans med en ung medhjälpare. Bergvall höll en familj som gisslan, medan hans medbrottsling tvingade pappan i familjen att ta ut 245 000 kronor. Bergvall ska ha hotat familjen till livet och huggit med en kniv i väggarna samt i en säng där ett barn låg och sov. För detta dömdes han till fortsatt rättspsykiatrisk vård och han återfördes till Säter. Och det är under den här tiden på Säter som Sture börjar erkänna ett stort antal mord. Det börjar med att han påstod att han haft ihjäl Johan Asplund i Sundsvall 1980. Därefter följde ett stort antal erkännanden om mord. Och jag tänkte att vi för helhetens skull skulle lista samtliga. Som jag sagt tidigare kommer vi inte att hinna gå in på alla fall, utan om ni tycker att det här är ett intressant ämne så kan vi i så fall följa upp det senare. Vi har sorterat erkännandena efter den tid då de begicks eller påstås ha begått. Genon Levy. Brottstid 11 juni 1988. Dom 28 maj 1997. Therese Johannesen. Brott 3 juli 1988. Dom 2 juni 1998. Charles Selmanowicz. Brott 13 november 1976. Dom 16 november 1994. Marinus och Janni Stegerhuis. Brott 13 juli 1984. Dom 25 januari 1996. Trine Jensen. Brott 21 augusti 1981. Dom 22 juni år 2000. Gry Storvik. Brott 25 juni 1985. Dom 22 juni år 2000. Johan Asplund. Brott 7 november 1980. Dom 21 juni 2001. Det här var de brott som Sture Bergwall faktiskt dömdes för. Men det finns fler erkännanden. Dock sådana som inte gick till domstol. Thomas Blomgren, 1964. Alva Larsson, 1967. Reine Svensson, 1971. Benny Forsgren, 1976. Marianne Rugas Knutsen, 28 augusti 1981. Magnus Nork, november 1981. Olle Högbom, 7 september 1983. Två somaliska pojkar, 1996. Örjan Selin, 22 oktober 1993. Utöver det här fanns det också olika spår eller teorier som Sture, eller Thomas Quick som han nu bytt namn till, la fram. I många av de fallen hittade man inget försvinnande som skulle passa med hans uppgifter.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu börjar en märklig symbios att ta form på Säters sjukhus. För Quick går i intensivterapi och får dessutom stora mängder narkotikaklassade läkemedel av typen benzodiazepiner. Läkemedlen, menar han själv senare, hjälpte honom att bli hämningslös och gjorde det lättare att hitta på eller erkänna brott. Vid den här tiden var dessutom seriemördare ett relativt nytt begrepp som intresserade både patienten och hans psykologer. Därför drog samtalen mer och mer åt hållet att Thomas Quick var en seriemördare och hans erkännanden uppmuntrades i terapin. Snart insåg man från Säters sjukhus att man måste blanda in polis och åklagare i och med att det fanns skäl att misstänka att Thomas Quick gjort sig skyldig till mord. Den trojka från rättsväsendet som kom att jobba med erkännandena var med få undantag densamma genom hela processen. Åklagare Christer van der Kvast och förhörsledare Seppo Penttinen blev ansvariga för utredningen och hade till sin hjälp olika utredare som följde med genom erkännandena. Thomas Quicks terapeuter, framförallt Birgitta Ståhle, sågs också ofta i de utredningar som gjordes samt på de vallningar som gruppen företog sig för att söka bevis för Thomas Quicks skuld. Alla personer som misstänks för brott har rätt till en advokat. Det gäller såklart även en missbrukande psykiskt sjuk påstådd seriemördare. En kort bit in i utredningarna om Kvicks påstådda mord fick han den före detta jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström. Och här uppstår ännu ett problem med utredningen. För tanken med att företräda som advokat är ju att denna ska kunna ta upp saker som är till sin klients fördel och som kan så tvivel om att denna är skyldig. Så blev det inte här. För i och med att alla, inklusive Thomas Kvick själv, var helt inställda på att den misstänkte var skyldig, kom även Borgström att falla in i det lägret. Ska man vara cynisk kan man säga att Thomas Kvick inte fick en advokat, utan ytterligare en åklagare. Den nu ständigt drogade Thomas Kvick erkände fler och fler mord. Och nu började man också företa vallningar av den misstänkte. Bland annat åkte åklagare, utredare och terapeuter till Örjeskogen i Norge, där Kvick påstod att han begravt 9-åriga Therese Johannesen från Drammen. Nu hade ytterligare en person tillkommit i det team av utredare som skulle utreda fallen, nämligen minnesexperten Sven-Åke Kristiansson. Denne var mycket intresserad av seriemördare och både han själv och Thomas Kvick har berättat att de två ofta diskuterade detta ämne i samband med såväl polisförhör som vallningar. Under hela bilresan till Örjeskogen filmade man med 2 videokameror. En visade vägen där de körde, en visade Thomas Kvick. Bilderna, som återges i dokument inifrån i Sveriges Television, visar tydligt att Kvick är mycket medicinpåverkad. Han har svårt att hålla ögonen öppna, han sluddrar betänkligt när han pratar, om han ens svarar på tilltal. Och han har svårt att gå när de väl är framme, eller i alla fall på den plats som utredarna tolkat som att Kvick avser. Ni som har Acast kan se en bild av Thomas Kvick från de här vallningarna nu. För Kvick ger ingen beskrivning om vad de ska. Bilkaravanen rullar planlöst i den riktning som Kvick sagt, men utan att den misstänkte seriemördaren ger dem några direktiv om vad de ska. Istället är det framförallt förhörsledaren Seppo Penttinen som ställer ja eller nej frågor till Kvick, där svaret är ganska lätt att räkna ut. Ett exempel: Penttinen säger att Kvick pekar åt höger och säger att man därför ska svänga till höger. Men pekade han verkligen? Kanske. Men hans hand rörde sig ständigt framåt och bakåt, höger och vänster. Det känns som att Penttinen här vet var man ska och försöker tolka eller övertolka Kvicks svammel och rörelser för att passa in i det tänkta händelseförloppet. Till skillnad från många andra menar inte jag att detta måste varit medvetet. Det kan mycket väl vara en undermedveten handling eller ett sätt att få Kvick att berätta. Men resultatet uteblev. Jag tror inte att det finns avsiktliga manipulationer i alla fall den här utredningen, utan att man bara var aningslösa och kanske inte hade full koll på vad man matade Kvick med i fråga om material. Samma sak var det i förhörssituationerna. Kvick kom först med en ytterst vag beskrivning, utan konkreta fakta. Över tid och med ökad medicinering och terapi blommade historien ut så pass att man kunde knyta den till ett befintligt försvinnande. Men inte ens här gick det särskilt bra för Kvick att presentera uppgifter som inte stått i tidningar eller hörts på radio. När han inte kommer fram till rätt plats eller mordvapen leds han försiktigt av Penttinen som medvetet eller omedvetet matar honom med det rätta alternativet. Ett sådant exempel gäller just ett tänkt mordvapen som ska vara en gren eller påk i trä. Kvick gissar på i stort sett alla olika saker utom just detta. Penttinen frågar då om han ser något som längdmässigt överensstämmer, varpå han måttar upp längden på grenen med händerna. Det är då lätt för Kvick att se sig omkring på platsen för rekonstruktionen och till slut hitta det som ska vara det rätta vapnet. Men tillbaka till Öjeskogen en kort stund. Vad hittade man egentligen där? Ja, absolut ingenting. Och då tömde man ändå kärnan ringen på allt vatten, 2 gånger till och med. Tills man kommit så långt ner i sedimentet att man var åtskilliga 1000 år bakåt i tiden. Det enda man kunde upptäcka var en benbit i vilken någon skurit. 2 oberoende forskare, en norsk, en tysk, kom fram till att det var ben från ett barn i Thereses ålder. Detta var en stor upptäckt, för det var den enda tekniska bevisning man hittat i något av de fall som undersöktes. Men inte ens här fick utredarna vara riktigt glada. För efter Råstams uppmärksammade dokumentär undersöktes benbiten på nytt, den här gången av det som på den tiden hette Statens kriminaltekniska laboratorium. Biten konstaterades vara trä och lim. Det enda bevis som kunde peka mot att Thomas Kvick var en mördare hade alltså gått upp i rök. Så här var det i flera fall. Bland annat hade ju Thomas Kvick tagit på sig mordet på Thomas Blomgren 1964. Då var Sture Bergvall, som han fortfarande hette på den tiden, bara 14 år gammal. Inte nog med det. Han hade också ett väldigt starkt alibi. För samma dag som Blomgren mördades i Växjö befann sig Sture 50 mil därifrån och konfirmerades tillsammans med sin tvillingssyster i Falun. Trots avsaknaden av teknisk bevisning och trots en historia som utvecklades över tid med hjälp av terapeuter och utredare dömdes alltså Thomas Kvick för 8 mord. När han ifrågasattes för sin trovärdighet blev han stött och skrev ett brinnande försvarstal på DN Debatt. Strax därefter slutade han medverka i fler utredningar. Men det var inte bara ett sårat ego som gjorde det. Det var också den utsättning av Kvicks mediciner som överläkaren på Säters sjukhus hade beslutat om. Efter en regelrätt avgiftning på flera månader var Thomas Kvick nykter för första gången i vuxen ålder. Och med ökad verklighetskontakt upphörde också erkännandena. Thomas Kvick, som nu åter bytt tillbaks till namnet Sture Bergvall, gick in i 7 år av tystnad då han inte pratade med varken utredare eller journalister. Det höll i sig till 2008, då Hannes Råstam alltså kontaktade honom och fick Stures fullständiga erkännande. Vad som sedan hände är svensk rättshistoria. För även om juridikens kvarnar mal långsamt så har de till slut malt klart och Sture Bergvall hade friats för samtliga de mord han dömts för. Tyvärr fick aldrig Hannes Råstam uppleva den dagen. Han hade då hunnit avlida av cancer i lever- och bukspottkörteln. Sture friades alltså och efter en utslussning från Säter var han åter en fri man. Bespottad av allmänheten för att han genom sina erkännanden sett till att de riktiga mördarna aldrig kunde gripas. Men i alla fall fri från de bojor som hållit honom fast i en fantasivärld av erkännanden och seriemord i så många år. Idag tycks de flesta vara överens om att Sture Bergvall är oskyldig till alla morden. Men det finns en liten klick som fortfarande tror på hans skuld. Bland dessa märks Christer van de Kvast, Seppo Penttinen och Claes Borgström, men också Dalademokratens ständige kvickreporter Gubbjörn Stigson. Men vad går då att utläsa av hela den här historien? Är Sture Bergvall en oskyldig person som inte på något sätt ska klandras? Nej, inte alls. Han har bevisligen begått ett stort antal grova brott tidigare i sitt liv. Och även om det inte betyder att han är seriemördare får vi inte glömma dem. Han har också sett till att ett stort antal mördare aldrig kom att hamna bakom lås och bom i och med att Bergvall erkände mord han inte begått. Men hur var det då med de där morden han erkände? Jag har läst igenom det material, inklusive domar och artiklar, som finns tillgängligt på nätet och i böcker. Och med det som stöd tycker jag inte att det råder någon tvekan om att Sture Bergvall, alias Thomas Quick, är felaktigt dömd. Man ska inte kunna dömas bara på sin egen berättelse utan teknisk bevisning. Dessutom ska du inte dömas på en historia som växer fram i symbios med dem som är satta att utreda dig. Så myten om att Thomas Quick skulle vara en seriemördare ser jag definitivt som avfärdad. Dessutom har vi 8 upprivna domar som styrker att det svenska rättsväsendet instämmer i detta. Huruvida han numera är ofarlig och en person som kan vistas i samhället återstår såklart att se. Men hittills har i alla fall jag inte hört något som tyder på att han haft problem med vare sig rättvisan eller droger igen. Kanske kan vi våga hoppas att vi slipper höra om hans eskapader igen. För att en psykiskt sjuk våldsbrottsling med missbrukarproblem samverkar med ett stort antal personer i utredande position för att sätta dit honom. Det ska inte få hända igen i vårt svenska rättssamhälle. Nu är det dags att avrunda dagens avsnitt och det gör vi som vanligt med att fråga vad ni tycker om det här avsnittet. Gå in på facebook.com/tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen och kommentera dagens avsnitt. Ni kan också följa oss på Instagram där vi finns under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Och som jag sagt innan, den här podden överlever med hjälp av reklamintäkter och donationer. Så om du har möjlighet får du gärna sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt på patreon.com/tankom. Om du vill donera en engångssumma istället så går det bra att swisha. Kontakta mig i privat meddelande på Facebook för att få numret. Tusen tack för ert stöd. Det här var Tänk om som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För att läsa mer om mig och mina projekt gå in på prsmedia.se. Källor till det här avsnittet hittar du som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Till sist vill vi tacka Acast som distribuerar den här podden. Och stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.